Kära dagbok. I morse vaknade jag helt vimmelkantig. Barnen sov hela natten så egentligen borde jag vara utsövd, men tankarna verkar ha snurrat genom alla REM-cykler fram till morgonen. Jag träffade Silla igår, alltså hon som Karra har snackat så mycket om. Jag var sjukt nervös när jag gick till inspelningsstudion, men hon var så avväpnande och det kändes bra direkt efteråt. Men sen började tankarna snurra. Gör jag rätt i att vara så öppen? Vad kommer folk att tänka? Vad kommer barnen säga? Har jag inte en ganska knasig röst ändå? Är min historia verkligen värd att berättas? Ja, ganska mycket ifrågasättande och oro denna morgon helt enkelt. Hur gör jag nu?
Hej och välkomna avsnitt 122 av podden Jag vill ha barn. Och som ni förstår, i studion med mig idag, Jonas.
Hej Silla.
Alltså där, nu stod du mig lite off guard här med den här dagboken. Jonas smsade mig innan och frågade, får jag läsa dagbok? Jag bara, absolut. Och då tänkte jag att han skulle läsa en dagbok på det som vi lite hade sagt att vi skulle prata om idag. Men det gjorde han inte.
Nej, det gjorde jag inte.
Gud vad spännande. Det här var alltså när du skulle vara med i podden första gången.
Ja, det här var ju faktiskt dagen efter jag hade varit med i podden.
Hade du liksom ångest då efter?
Ja, eller inte ångest. Det är för starkt ord tror jag. Men det satte ju igång väldigt mycket tankar hos mig att träffa dig. Nummer ett var ju att det var sjukt härligt och lära känna dig. och jag skrev ju att det var avväpnande, men det som kanske var sanningen var att det kändes bara som ett härligt snack med en kompis. Liksom.
Mm, det är som är fördelen med podd, att man inte fattar att någon annan ska lyssna. Nej. Utan det är bara som att man sitter och snackar.
Ja, exakt. Ja. Och jag kände liksom att du bemötte mig på ett smart sätt. Liksom. Så jag fick liksom tänka efter ett varv till. Och jag tror att de där frågorna, det satte igång ganska mycket. Nej, men det satte igång mycket processer i mig alltså. Mm-hmm.
Och vad var det för frågor?
Det var mer så här existentiella frågor tror jag. Mm-hmm. Alltså varför gör jag det här egentligen? Mm. Vad kommer folk att säga och allt där. Och det, alltså anledningen till att jag valde att läsa den här dagboken, det var ju att förra gången vi snackade, då sa vi, men det känns som att vi svarar likadant på allting i mångt och mycket. Och det har ju gått och marinerat hos mig.
Vad intressant, för det har också legat hos mig jättemycket.
Och då tänker jag att, ja men det tycker jag att på något sätt, oavsett vad vi kommer att prata om idag, så kommer vi komma tillbaka till den här dagboken. För jag kommer kunna referera till saker där, tänker jag. Så ja, vi får se. Vi får se vart det här
nu vill man ju att du ska referera till det nu med en gång. Det blir ju jättenyfiken.
Ja, okej. Nej, men så här. Nej, men jag tänker att mycket av det som är allmängiltigt är liksom samma för alla. Oro, ovetskap, tankar kring vart ska den här processen ta mig? Mm. Gör jag rätt? Vi tar ju hela tiden beslut i våra liv. Och vi måste hela tiden fatta beslut utan facit. Mm. Och sånt är livet. Mm. Och jag tror för min del så var det här egentligen en påminnelse om varför jag fortsätter att komma hit och prata med dig. Alltså förutom att jag gillar dig. Så tycker jag att det här är en sjukt viktig plattform. Mm. Att sprida hopp och att sprida inspiration. Och våga vara sig själv i sin egen historia. Mm. För om man kan nå, ja, det räcker att du når en människa. Mm. Och att det betyder någonting för den personen. Så är det värt det. Mm. Men de här orostankarna, de har alla. Mm. Så även jag. Mm. Det var nog det som var min tanke.
Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
när du är med nu för tiden, tänker du nu mer på vad folk ska tycka?
Inte på samma sätt, tror jag inte. Alltså jag försöker ju sprida, jag drar ju mitt strå till stacken. Mm. Att prata om den här i alla möjliga sammanhang som jag någonsin kan komma på. Liksom. Mm. Jag känner mig mycket mer bekväm att vara här. Och att prata om de saker vi gör.
Alltså du har ju aldrig på något sätt upplevts obekväm, det måste jag säga.
Nej.
Du har känts som den mest bekväma från, ja, kanske när du var med första gången. Ja.
Ja.
Men då var du ju mer liksom utifrån att du var gäst.
Ja, och då var jag ju väldigt privat också, kan jag tycka.
Ja.
Tänka. Nej, men jag, absolut. Men jag tror att det här är liksom, hakar i lite liksom en tendens hos mig själv också, att sätta mig i situationer som är lite obekväma.
Mm.
Som jag känner att, ja, men det här behöver jag träna på. Det här behöver jag liksom känna mig mer säker i att göra.
Mm.
Och att våga sätta sig i de sitsarna.
Mm.
Ja. Nej, jag har inte känt mig så jätteobekväm. Det har jag inte gjort faktiskt.
Det vet jag att du inte har.
Nej.
Jag tänker också, nu går vi händelserna i förväg. Jag tänkte att jag skulle prata med dig om det här. Inte i podden, men nu blir det i podden. Men jag tänker att du kommer ju också komma till en punkt där du måste ifrågasätta liksom hur det här jobbet som du gör här i podden, alltså att du är en inspiratör och pratar om din resa och så.
Ja.
Hur det påverkar ditt yrkesval att vara psykolog.
Ja, exakt. Den punkten kommer jag ju komma till.
Ja. Och då är det liksom lite för sent att ångra dig.
Ja.
Att du har varit öppen med din historia.
Ja.
Jag tror inte att du kommer göra det. Men det finns ju väldigt många psykologer där ute som har gjort liknande resor som oss, som absolut inte kan tänka sig att dela med sig av det, för att de tycker att det liksom går emot hur man som psykolog ska förhålla sig.
Ja, absolut. Och det är olika skolor, tänker jag.
Ja, dels är det det. Och sen tänker jag också att det finns någonting i att liksom, hur ska man annars kunna vara en inspiratör om man inte delar med sig av sitt egna? Det går liksom inte. Men jag tror absolut att man kan vara psykolog och terapeut och också vara en inspiratör.
Ja, det är jag helt övertygad om. Och jag tänker att om jag ska liksom fantisera framåt, så handlar ju inte min framtida yrkeskarriär om att jag ska sitta och berätta vad jag har gjort. Utan snarare förhoppningsvis kunna hjälpa att reda ut och snitsla en bana.
Ja.
Och att liksom samarbeta tillsammans med någon person.
Ja.
I dess problem.
Ja. Anledningen till att jag tar upp det nu är för att jag själv väldigt mycket är i det här.
Mm.
För jag har inte exakt förstått hur mycket det här påverkar mig när jag går mellan de här olika rollerna.
Ja.
Och det är anledningen till, för jag fick nämligen en fråga, för det är ju många som lyssnar på podden och som kanske har gått i mina grupper och sådär.
Mm.
Och sen tänker de att de kanske skulle vilja gå i terapi hos mig. Mm. Men så vågar de inte det.
Mm.
För de tänker massa saker om det.
Mm.
Och då, så jag får ofta svara på det här, och då, så nu passar jag på att svara på det i podden eftersom det ändå dyker upp, att liksom jag är ju en annan person när jag är terapeut. Då berättar ju inte jag om mig.
Nej.
För det gör man inte när man är terapeut. Då handlar det ju om den personen som betalar pengar för att gå i terapi hos mig.
Ja, det är en stor skillnad.
Stor skillnad.
Men
det var fint att jag fick in det, för jag har gått runt och burit på det här, och så har jag gått runt och burit på det där med att vi säger att vi svarar samma sak.
Men jag har tänkt på en grej just vad gäller den pucken.
Mm.
Det var just att det bara droppade ner ett en sån här, men herregud, vad är det, visst vi gör det. Och jag tänker att mitt absoluta favoritsamtal, det var när vi gjorde det avsnittet där vi sammanfattade tips.
Mm. Avsnitt 96.
Avsnitt 96.
Det som man kan ge till anhöriga.
Ja, ja. För då var det som att det var komprimerat en lista.
Mm.
Och absolut, en lista är förenklad och allting är förenklat.
Men
det är så härligt. Ja. Att kunna förhålla sig till också. Och sen kan man ju liksom under varje punkt söka sig vidare och leta mer information och tänka vidare och sådär.
Mm.
Men en sak som jag även mässade med dig om, det var när det bara gick upp ett ljus för mig. Att det som är hela samtalet egentligen, eller på något vis definierar många av de frågor som vi pratar om här, det är ju liksom begreppet minoritetsstress.
Alltså det var så kul när du smsade och att jag inte ens förstod vad du menade. Nu ska vi prata om det här. Berätta, ja. Vad är minoritetsstress?
Ja, men minoritetsstress är ju ett begrepp. Jag tror faktiskt att det är sprunget ur HBTQ.
Det måste det
vara. HBTQ-världen. Mm. Men idag så pratar man ju om det i alla möjliga sammanhang. Mm. Jag vet ju att du har ju pratat om vithetsnormen i den här podden till exempel. Mm. Men att tillhöra en minoritet kan då skapa psykosocial stress hos personen. Och det kan påverka den psykiska hälsan. Mm. Det är väl så man kortfattat skulle beskriva det. Mm.
Så långt är jag med.
Ja, och då tänker jag att många av de barnlängtande som tillhör den här communityn och som lyssnar på den här podden tillhör i den funktionen en minoritet.
Ja, det var ju det här som var revolutionerande för mig. Alltså att man som barnlängtare tillhör en minoritet.
Ja,
det är klart det är så.
Ja. Och då tänker jag att på något vis bara definitionen, att se sig själv utifrån den tanken kanske kan vara hjälpsam.
Ja.
Att helt enkelt se att ja, men så här är det. Jag har liksom levt mitt liv. Jag har varit liksom i majoritet i hela mitt liv. Mm. Jag har varit straight. Jag har haft massa kompisar. Jag har levt det här livet och ja, varit en vanlig mainstream. Mm. Och så helt plötsligt i på livets bana så märker man att nej, men det är massa saker som händer i mitt liv. Jag blir påverkad av vad människor säger. Jag är orolig för vissa situationer, vissa kontexter. Och då skulle en förklaringsmodell, tänker jag, vara just
verkligen,
det här.
Alltså.
Och det är ju inga svar på vad man ska göra åt det.
Men, alltså, men det är en början. Smart, Jonas. Det här, jag är så uppfylld över det här. Alltså. Jag får lära mig nya grejer. Det är ju väldigt sant, för att då skulle man ju få hjälp med det här. Att det här med att man känner att det är så orättvist och att man, att man liksom, varför kan inte jag få det som alla andra kan få lätt och sådär.
Mm.
Att man istället kan tänka sig, men nu har det blivit så att jag tillhör den här minoriteten.
Ja.
Och då är det så.
Och hur ska jag förhålla mig till det?
Mm.
Och i nästa steg så tänker jag också att de tips och de, jag vet inte om det var det avsnittet eller så har du sagt i andra samtal. Det här med att tänka ut saker att säga i vissa situationer, att förbereda sig och sådana saker. Det är ju så här otroligt bra grejer för att kunna förutspå. Det är egentligen efter en beteendeanalys.
Mm.
Okej, när händer det här? Ja, det händer i de här sammanhangen. Mm. Vad gör jag då? Mm. Vad brukar jag göra då? Mm. Hur vill jag reagera? Mm. Vad skulle vara hjälpsamt för mig för att reagera på ett annat sätt? Och så vidare.
Alltså jag bara tänker liksom alla de här situationerna när man som barnlängtare känner sig väldigt utsatt.
Ja.
Att kunna säga, ja, nu är det så att jag tillhör minoriteten barnlängtare och det påverkar mitt liv.
Ja.
Det kanske inte faller sig naturligt.
Nej.
Men bara liksom, det är ju exakt så det är.
Ja.
Då kan man inte gå på alla middagar eller följa med på alla resor eller vad sjutton det nu är som folk vill att man ska göra som man inte orkar.
Ja. Eller göra det fast då ha en strategi.
Ja.
Till exempel.
Mm.
Ja, nej, men den poletten föll ner när jag vidgade det begreppet och tänkte, men herregud, det är ju det här vi pratar om.
Ja.
Och det tycker jag vi ska kanske rota i lite mer och se. Jag har försökt att kolla upp och se vad det finns, hur man egentligen hanterar det. Och det finns ju vissa psykologer som jobbar bara med minoritetsstress. Så det ska jag försöka rota lite mer i och se. Det lilla jag har hittat, man kan googla på det.
Det är så här det blir när man har en podd med någon som är psykologstuderande. Underbart. Jag skulle också gärna vilja att ni lyssnare hörde av er och berätta hur det kändes när Jonas läste dagbok. Jag tyckte det var väldigt skönt. Jag tänker att du kanske ska göra det alltid från och med nu.
Ja, med glädje. Jag blev ju så glad att jag fick.
Skriver du dagbok varje dag?
Nej, det gör jag inte. Däremot så ibland skriver jag ner. Det jag gör
Men du har skrivit så pass mycket att det finns stoff att hämta här till podden.
Ja, det har jag gjort, definitivt. Mm. Men däremot det jag gör, det är ju att jag skriver upp såna här bra, jag vet inte, bra sägningar.
Citat. Som
jag säger. Citat, exakt. Ja, och, det är någonting jag har haft med mig hela livet.
Mm. Vi har fått massa frågor på Instagram som jag tänkte vi skulle ta idag. Och den första frågan är en fråga som jag får väldigt ofta nu efter den. Så därför tar vi den. Hur ska man tänka vid val av klinik? Mm. Och jag tar ordet, Jonas. Känns
ja,
det okej? Okay,
varsågod.
Då tänker jag att för det första så måste vi påminna oss om att det finns två olika situationer här. Det ena är att man får en landstingsfinansierad behandling eller gör en landstingsfinansierad behandling. Och då kanske man inte har så mycket valmöjligheter. Och kanske inte borde ha det heller. Om man gör en landstingsfinansierad behandling så ska man bara se till att man har förtroende för den kliniken man är på. Mer än så kan man kanske inte riktigt göra. Kanske byta läkare om man inte känner sig trygg och så.
Mm.
Men om man ska betala för sin behandling själv så är det ju ett helt annat läge. Som jag tycker är viktigt att man påminner sig om. Och i samma sak om man går från landstingsfinansierade försök till att börja betala så är det ett ganska stort skifte. Alltså man ska vara medveten om att man är kund och inte bara patient. Utan man betalar ju och då har man rätt att ställa krav. Och sen brukar jag föreslå att man ska göra så här utifrån där man själv är. Att man ska... För väldigt många upplever jag gör väldigt mycket googling och research hemma på kammaren. Och ja, det kan väl hjälpa till en viss del, men bara verkligen till en viss del. Du behöver liksom klämma och känna på de här klinikerna. Mm. Så mitt förslag är att man tar, kanske börjar med googla, men sen att man väljer ut 2, 3 eller 4 kliniker som man tar kontakt med. Och så att säga inleder relation med. Och detta beror ju då på om man är i Sverige, om man vill ha en svensk klinik, om man vill ha en klinik utomlands, om man har liksom fått med sig från sina landstingsfinansierade behandlingar att man har en viss issue, alltså man kanske har låg äggkvalitet eller man har problem med sin slemhinna eller vad det nu är. Då tycker jag att man ska liksom googla fram vilka kliniker som är bra på just den problematiken som man själv har. Och sen ska man inleda relation med de här. Vi säger 3 kliniker för det är det jag tycker är ett lämpligt antal. Och ha möten med dem. Få behandlingsplaner från dem. Alltså få deras rekommendation till hur man ska gå vidare. Man kan komma ganska långt, i alla fall med klinikerna utomlands. Innan man så att säga behöver betala. Och man kan ha de här konsultationerna och Skype-mötena. Ja, det innebär lite jobb med att man måste skicka journaler och ultraljudsbilder och så, men det tycker jag det är värt.
Mm.
Och då är det ju väldigt intressant om de här 3 klinikerna kommer med exakt liknande behandlingsplaner. Ja, då finns det ju en trygghet i det. Om de kommer med väldigt olika analyser av vad det är för problematik, ja, då kanske man ska ha ytterligare en second opinion. Då finns det liksom en vetskap i det att här är ju någonting som är värt att gräva i. Och sen när man har kommit så långt att man har kommit till en punkt att man ska bestämma sig för vilken klinik, då tycker jag att man ska gå på magkänslan. Alltså där man känner sig tryggast, där man har fått en behandlingsplan som man själv tror på. Så att när man ska gå in i behandling att man kan släppa ansvaret själv. Lämna över hela säcken som det innebär liksom möjligheten för mig och oss att bli gravida på den här kliniken. Vi längtare är inga fertilitetsexperter. Vi är inte fertilitetsläkare. Vi ska inte bära ansvaret för alternativa medicineringar, alternativa hur man gör olika typer av saker i sin behandling. Det ska din fertilitetsläkare ta fullt ansvar för. Så du måste hitta en läkare som du känner dig trygg med och där du kan lämna över det här ansvaret. Jag brukar till och med helt fräckt jämföra med att köpa en bil.
Men jag tänkte precis det. Det är som att skicka ut och få 3 offertförfrågningar när du ska göra om köket.
Exakt.
Eller vad som helst.
Stora investeringar i livet. För det här är också stora investeringar i livet.
Mm.
Renovera om köket är jättebra. Det är klart att man inte kollar upp det bara på nätet och sen skickar en beställning.
Nej.
Du tar ju möte med alla de byggarna och känner på dem och känner vem som passar dig. Liksom. Vem som bemöter dig på ett sätt som är bra för dig.
Mm.
Vem som lägger upp offerten och lägger upp arbetet på ett sätt som du känner att du kan ha fin insyn i utan att få för mycket ansvar själv. Och
ja.
Att du kan kontrollera deadlines, hålls och allt det där.
Prata med folk som har använt dem tidigare.
Ja, exakt. Allting. Exakt, exakt. Så att jag tycker, gör jobbet i liksom researchfas, alltså träffa.
Mm.
Kläm och känn.
Mm.
Kläm och känn på 2, 3, 4 kliniker och sen gå på magkänslan och sen sluta kläm och känn på alla andra kliniker.
Mm.
Utan bara gå med den.
Men det där med magkänslan, det är när du väl har identifierat om det är 2 som är lika bra på pappret. Liksom.
Ja, exakt.
Mm, just det.
Exakt. Alltså om du liksom har hittat av de här 3, 4 som du börjar med, så kanske en faller bort på vägen av olika anledningar. Och sen har du 2 som du känner så här, båda de här kan leverera någonting bra till mig. Men var trivs jag bäst?
Ja.
Liksom, vad har jag störst tillit? Vad har jag störst förtroende?
Ja. Jag tänkte på det också, det här med att det kommer tillbaka kanske 2 eller 3 olika behandlingsplaner. Uh-huh. Det som är väldigt spännande med det är ju också att man kan sätta dem emot varandra och be kliniken förklara.
Exakt.
Det här har jag fått från någon annan. Varför väljer ni inte den vägen? Vad är liksom för- och nackdelar med det? För då blir man ju också ännu mer informerad.
Ja.
Och du visar ju också att du är en informerad
ja.
Kund till ja. Dem.
Och sen vet man också att man då är en kanske en svår patient. Mm. Om man får 3 exakt likadana, så har du antingen att göra med 3 kliniker som kör väldigt mainstream-behandlingar.
Mm.
Eller så är det så att ditt problem kanske inte är så svårlöst.
Mm.
Så du kanske inte behöver åka längst bort i stan.
Mm.
För just, utan det kanske räcker gott och väl att vara på en klinik hemma i Sverige.
Just det.
För just dig. Liksom.
Får jag klämma lite på den här magkänslan?
Ja,
för dig.
Mm.
Vad sa din magkänsla till dig när du valde Ryssland?
Alltså jag gjorde ju inte exakt så här.
Nej.
Utan jag gjorde, för det första gjorde jag inte alls så här när jag åkte till Danmark. Utan då gick jag bara på någon form av att jag trodde att det var den bästa kliniken för flest hade åkt dit.
Just det.
Så jag gjorde ingen research alls, jag bara åkte dit.
Mm.
Det var ju ånger på den.
Mm.
Och sen när jag kom till nästa skede, då ville jag ju åka till Spanien. Men många sa till mig att jag skulle träffa Olga.
Mm.
Så att jag gjorde lite på 2 kliniker ändå, kan man säga. Så jag liksom inledde vad ska man säga, en relation med Spanien väldigt projektledarmässigt och strukturerat.
Mm.
Men fick bakslag hela tiden på det.
Mm.
De missade möten, de förstod inte min frågeställning, de var dåliga på engelska. Det var liksom hela tiden problem med det där.
Mm.
Medan min relation med Olga var ju att jag gick på ett seminarium och sen bara rullade det på.
Mm.
Det var ju de som drev det. Och det tilltalar ju mig.
Mm.
Så att för varje misslyckad kommunikationsförsök med Spanien så sögs jag ju närmare och närmare.
Just det.
Till Olga. Och sen när jag väl liksom hade min vad ska man säga, avslutande konsultation med Olga när hon sa vad hon tyckte att jag skulle göra.
Mm.
Då kände jag ju liksom en jättetillit till henne.
Mm.
Och det var ju också det här andra som vi har pratat om, att hon liksom sa till mig, du måste ge upp dina egna ägg. Det är ingen idé. Varför bankar du huvudet i väggen?
Hon pratade klarspråk med dig.
Ja, och det passar ju mig så bra.
Mm.
Alltså så tacksam för att jag ens gick på det första seminariet.
Mm. Vem var det som tipsade dig om det?
Ja, men det var faktiskt flera stycken. Dels var det både min läkare i Köpenhamn, för det var ju inte lagligt med embryodonation i Danmark då, och min läkare hemma i Sverige. Så det vägde ju starkt.
Mm.
Och sen var det faktiskt 2 kompisar som när jag nämnde det, för nästan alla bara, Ryssland, det går ju inte.
Mm.
Men alltså de 2 var så här, jag tycker absolut ska gå dit, jag följer med om du vill.
Mm.
Så de tog ju bort det här liksom
tveksamheten inför det. Liksom,
Eller så här, liksom rädslan i det.
Ja.
Du kan väl i alla fall gå på ett seminarium och kolla vad de har att säga.
Ja, visst. Det kostar ju ingenting.
Verkligen inte. Och numera så är ju de här varje vecka på nätet.
Ja.
Varje onsdag har Olga ett webbinar. Och jag är med så ofta jag kan.
Ja.
Men det blir inte varje onsdag. Men... Mm.
Så ger du tillbaka nu.
Ja.
Mm.
Men jag liksom... Jag förstår numera när allt går att göra i Sverige, så förstår jag liksom problematik. Alltså det finns väldigt många olika kliniker.
Mm.
Så att det är inte ett helt lätt svar. Så därför så vill jag gärna ge den här rekommendationen att man ska liksom utifrån sig själv inleda relation med flera kliniker.
Mm. Egentligen borde
det finns
man...
massa bra kliniker i Sverige också.
Just det. Jag kan tänka mig just steget att åka utomlands. Det är ju liksom ganska många barriärer i det också.
Ja.
Inte att förglömma liksom.
Men jag vet, Olga skickar ju liksom tillbaks folk. Du vet, du är för ung. Du ska göra dina landstingsfinansierade gratisförsök först såklart.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så jag tycker att det har väldigt mycket att göra med om man är ett särfall eller inte. Ja, då kanske man vill åka utomlands till dem som har längre erfarenhet av det.
Mm.
Eller som har hållit på med det längre. Och som har kortare köer.
Mm.
Men som många självstående till exempel väljer att åka till Danmark för att slippa den psykosociala utredningen. Det tycker jag är otroligt synd.
Mm.
Att det vore mycket bättre att stanna i det svenska systemet och påverka det svenska systemet.
Ja,
det håller jag med. Men har man liksom, har man en historik med jättemånga upprepade missfall, då skulle jag åka utomlands direkt.
Mm. Just
så det är även här så måste man liksom gå tillbaka till sig själv och se vad en situation är. Och det kan man ju inte veta för att man inte är kvalitetsläkare. Så därför behöver man flera läkares utlåtande.
Just det.
På det. Liksom.
Men det kan tänka mig som är liksom det problematiska eller den första barriären. Det är ju liksom, okej, vilka tre ska jag prata med?
Mm. Och då tänker jag mig att man googlar, kollar i forum, liksom frågar andra.
Just det. Och kommer fram.
Och kommer fram.
Ja.
Eftersom det handlar om personlig relation.
Mm.
Så därför så tror jag ändå till syvende och sist att du som person behöver inleda relation med fler kliniker.
Mm.
På samma sätt. Jag tycker det här byggexemplet var så bra. Som att man skulle inte heller, även om det fanns en smart tjänst som talade om vilken byggentreprenör du antagligen skulle passa bäst med.
Mm.
Så vill du ändå träffa den.
Mm.
Och några till.
Mm. Känna på det.
Ja, klämma och känna.
Klämma och känna.
Hoppas att vi har uttömt den frågan.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vi har faktiskt fått en fråga som jag tänkte att vi inte skulle ta, men eftersom vi var inne lite på det här inledningsvis och din dagbok och sådär, så tycker vi ta den.
Mm.
Det här är ju helt off topic, men tänker att fler lyssnare än jag är nyfiken. Kan inte ni, Silla och Jonas, berätta hur ni tänkt i era val att byta karriär?
Mm. Jo.
Vill du börja?
Jag kan börja.
Yeah.
Ja. Det är ju en ganska stor fråga. Och det är
verkligen
lite off topic. Men det är, men det är ändå
helt off topic.
Men, nej men jag, det är så många olika delar i det där, tänker jag.
Mm.
Men för min del så kokar det nog ner i två viktiga aspekter för min del.
Mm.
Det ena var att jag hade väldigt svårt att se mig själv bli gammal i den rollen som jag var i. Alltså att bli gammal inom tv-världen.
Var det det som föranledde någon form av ifrågasättande?
Ja,
liksom?
det var inte nummer ett, men det var en av de bidragande faktorerna. Ja. Att jag kände att okej, kan jag se mig själv när jag är 65? Sitta på ett produktionsbolag. ta pallra mig ut till Arlanda och sätta mig på ett morgonflyg till London typ och försöka sälja in massa idéer till massa tv-kanaler liksom. Mm. Det hade jag svårt att se. Naturligtvis skulle jag kunna gjort andra saker, men jag kände att jag ville ha ett jobb som jag kunde bli gammal i. Mm. Där jag kände att varje nedlagt år gav mig alltså byggde på min kompetens.
Ja.
Känner du igen det?
Ja.
där man känner att varje nedlagt år, man blir bättre och bättre
ja, med tiden. Liksom.
Ja, och inte bara det att du blir bättre, utan också omvärlden inser att du är bättre.
Det är ju viktigt.
Det är viktigt. Ja. Ja.
Omvärldens bekräftelse.
Ja, det är kanske inte så jätteviktigt, men lite ändå. Mm. Det var en viktig grej. Och sen så kände jag också ett väldigt stort sug efter att ha ett jobb och vara verksam i någonting som gav tillbaka till samhället.
Mm.
Det var nästan den starkaste drivkraften för mig.
Till skillnad från att sälja Farmen.
Ja. Nej, men alltså, jag säger ju alltid att jag har haft en fantastiskt rolig tid i tv-världen. Mm. Alltså, jag har haft det så sjukt roligt.
Jag med.
Men när man släckte lampan på kvällen och gick hem. Det som var då drivkraften, det var ju liksom ändå en resultaträkning och en budget. Uh-huh. Jag hade ju min budget som jag skulle dra in kosing till företaget, som sen omvandlades till aktieutdelning till
någon annan.
Ja, till någon annan. Och visst, det fanns ju ett supervärde i att berätta historier.
Ja, det gör absolut.
Ja, och det är ju fantastiskt. Det tycker jag fortfarande, att det mediet är helt fantastiskt på att förändra mentaliteter, att förändra hur människor tänker, att underhålla människor. Underbart. Men jag kände att för min del så ville jag ha någonting som var mer samhällsbyggande.
Mm.
Så det var en bidragande orsak. Och sen så en tredje grej, nu blir det egentligen tre, det var att de här småbarnsåren som jag befinner mig i, det var väldigt ohållbart att ha den positionen jag hade. Och var tillsammans med en kille som också jobbade svinmycket och samtidigt ha liksom familjesituationen vi hade.
Mm.
Och jag vill vara en närvarande pappa.
Mm.
Jag har ändå kämpat för att få
få bli det. Mm, kan man inte slänga
och då
bort
vill
det
jag inte slänga bort det på att liksom tjäna massa pengar åt någon annan.
Mm.
Så det passade väldigt bra att ta den här perioden nu. Så det är väl det, tror jag.
Mm.
Men du kände igen dig i det där med...
Ja, men för mig var det liksom inte lika tydligt beslut att jag skulle byta karriär.
Nej.
Fast det blev ju så sen. Men det var inte... Utan för mig var det från början att jag jobbade med en organisation som heter Trygga Barnen.
Ja.
Som är för barn och unga vuxna som växer upp i familjer med olika typer av missbruksproblem eller psykisk ohälsa.
Just det.
Och då hade jag en grupp där, mitt grupparbete började redan där, för unga vuxna som jag träffade då varje måndag.
Mm.
Och det blev så otroligt tydligt för mig att jag hjälpte dem. Alltså bara genom att jag kunde säga, jag har också vuxit upp.
Ja.
Med det här i min familj.
Ah.
Så räddade jag dem. Typ. Och sen så kände jag efter ett tag att det här vill jag göra mer av. Men jag vill liksom göra det med mer i ryggen. Eller liksom mer kunskap i ryggen.
Mm.
Och så korrelerade ju det med att min egen självutvecklingsresa på något sätt landade i någonting som gjorde att jag kände att jag ville ge tillbaks. Alltså jag ville att alla som har vuxit upp som jag skulle få kunna känna att man kan hitta ett fullgott liv. Liksom.
Mm.
Så då föddes suget att vidareutbilda mig till terapeut. Men samtidigt så tänkte jag att jag skulle fortsätta jobba med tv.
Mm.
Och drama och så. Och att jag tänkte att jag skulle göra hälften typ. Alltså hur jag nu tänkte att det skulle gå till. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur jag tänkte. Men det blev i alla fall så otroligt såklart för mig när jag hade mitt första klientmöte.
Att det var rätt.
Att det här är ju det jag ska göra. Och det korrelerade också med att det var några liksom, jag var ju inget bra på mitt jobb med tv. Alltså det blev ju saker som gick fel hela tiden liksom.
Ja, fast det gör det ju, det blir det ju hela
tiden. Ja, och det är väl liksom det som ligger i den branschen, att det är så. Och
jag tänker att du är lite hård mot dig själv.
Ja, men det kanske jag är, men det var några händelser som inte landade bra liksom. Mm. Där jag kände att det här skulle någon annan ha gjort mycket bättre än jag. Medans terapiyrket har från dag ett känns otroligt självklart.
Ja. Jag gjorde ju...
Där, och då, jag ska bara säga, så ja. Blev i alla fall den där övergången sen. Den bara hände.
Just det.
Alltså såklart gjorde jag ju den. Men, ja. Men den blev... Och nu är ju det det bästa som har hänt.
Ja, vad coolt. Mm. Jag tänker att det där med att man tänker om man ska göra 50-50. Är inte det lite så där... både skärp och hängslen.
Alltså nu när jag sa det så kände jag att det var ju som något försvar liksom, för att jag inte vågade typ.
Ja, eller man tänker att ja, men om inte det går riktigt vägen så har jag i alla fall den här tryggheten. Kanske. Och det är inget konstigt i det. Nej. Det är väl toppenbra som en utfasningsperiod liksom.
Men jag... Och sen när jag pluggade blev jag också så otroligt uppfylld av hur kul det var att plugga när man vill plugga.
Ja.
Och liksom hur att det här med att vara i en värld och ett yrke där man automatiskt förkovrar sig hela tiden är ju verkligen tillfredsställande.
Men det har jag insett nu när jag är mitt i det, att det är liksom en väldigt stor fördel med de yrken som vi har valt.
Ja.
Att man fortsätter att läsa.
Det hade jag aldrig tänkt på innan.
Nej, inte jag heller.
Konstigt nog.
Men jag hade en sån här, en händelse faktiskt som fick mig verkligen att få upp. Jag har alltid varit intresserad av hur människor funkar. Och jag kan ju tänka att de sista åren som jag jobbade så var jag mer intresserad av att snacka och förstå mig på de människor jag förhandlar med än själva dealen i sig. Det kanske borde ha sagt någonting till dig. Men jag och Karo, vi gick en sån här föräldrautbildning som heter Komet. När man får lära sig hur man ska hantera utagerande barn. Hur man, vilka strategier man kan använda som vuxen.
Mm. Och det borde jag göra.
Och det var så sjukt bra. Och det här är ju ett evidensbaserat program som Stockholms stad kör. Och det finns liksom över hela Sverige. Men det som fascinerade mig i det, det var liksom att i med de här beprövade metoderna som var väldigt enkla och självklara att lära ut. Men när vi liksom applicerade dem på verkligheten så fick vi direkt resultat. Och det berodde på hur vi hanterade vissa situationer naturligtvis. Och allt det här är självklarheter. Men vi var i sånt läge att all hjälp vi kunde få var bara så tacksamt mottaget. Och när vi körde så var det direkt effekt. Och allting blev så mycket bättre och lättare och mer hanterligt i tillvaron.
Jag tänker bara grejen, liksom, vad som händer med när man sätter sig i ett läge att man ber om hjälp och får hjälp.
Ja.
Det är ju väldigt bra.
Ja, det är så bra. Och bara det att man, ja, precis som du säger, att man är mottaglig för hjälp och att man är mottaglig att liksom bearbeta och förverkliga den hjälpen liksom. Nej, men då fick jag upp ögonen att herregud, med de här enkla mekanismerna så kan man verkligen förändra vardagen till det bättre för någon. Det vill jag lära mig mer.
Ja, just det, precis. Nu är ju min karriär inte bara terapeut utan det är också någon form av barnlängtan tema på det hela. Och det var faktiskt lite mer slumpartat. För att jag kände hela tiden den här längtan efter att jobba med grupper. Och då var det efter ett sommarlov i min terapiutbildning så sa min lärare, men du har ju ett utomordentligt tillfälle att använda din livssituation som du är i, alltså höll på med försöken och starta grupper. Jag hade liksom inte ens, tanken hade inte ens slagit mig. Så jag hade ju mina första samtalsgrupper när jag var mitt uppe i försöken. Vilket så här i efterhand känns helt galet.
Oh, men gud.
men wow alltså. Att hon sa det till mig.
Ja, men det är ju väldigt häftigt alltså.
Och nu liksom den möjligheten jag känner att jag, alltså dels i de enskilda samtalen med de patienterna som ska åka till Olga och med föreläsningar och allt det där. Det är så otroligt självuppfyllande att få känna att, och podden inte minst, att man får hjälpa andra. Det är ju verkligen, apropå att man vill liksom göra någonting som känns meningsfullt.
Ja. Nej, men det där känner jag också väldigt väldigt starkt, och mycket tack vare att jag pratar med dig och att jag får lov att vara i det här sammanhanget.
Det är ju svaret på din oro du kände, ja, i dagboken.
Exakt, ja. Det är det. Det är verkligen det.
Ja.
För den här oron, den har man, och den är naturlig och den kommer. Frågan är bara, hur gör jag nu?
Mm.
Ja, påminn dig om varför du gör, ja, det här.
Så det, jag får ju ofta frågan här, hur tänker, tror inte Liv kommer bli arg på dig?
Mm.
När hon får liksom veta att hela hennes skapande finns i eten i en podd. Liksom.
Mm.
Hur tänker du kring det? Och då kan jag väldigt lätt svara, eftersom jag verkligen har varit i det.
Mm.
Att jo, risken finns.
Mm.
Det är hög risk att hon kommer bli arg på mig för det. Och att det är någonting som vi kommer behöva dela med. Men vetskapen hur många jag har hjälpt fram tills jag ska dela med henne gör att det är värt.
Ja.
Och det kommer jag också kunna förklara för henne.
Ja. Exakt. Jag blev så himla glad när jag lyssnade på Isidor och Leontine. På tal om det där, din orostanke för framtiden.
Mm.
Det gav mig så, de var ju väldigt de är så behagliga att lyssna på.
Mm.
Och man blir så där stolt över, ja, dem på något konstigt
coola
sätt.
Utan att ens veta om det är de så coola.
Ja. Ja. Men just det där med, för det är också tankar som jag tror alla i vår position tänker på.
Ja.
Vad kommer framtiden bära med sig? Mm. Vad kommer jag liksom få betala nu för att jag har gjort det här? Liksom? Mm. Det är också väldigt skönt att höra röster som från dem. De säger, men så här var det för oss.
Mm.
Och sen fattar jag också att det är så många faktorer som spelar in. Hur man växer upp, ens relation med ens föräldrar. Mm. Allting spelar in naturligtvis. Men det var väldigt där, jag blev väldigt glad av det.
Jag tycker det är så fint också för de är så tydliga med att på ett sätt så var det ju liksom nästan obehagligt att få reda på att de hade så många dyskon som vi valde att kalla. Att det var liksom ingenting de egentligen hade önskat, och liksom att det var lite överväldigande, och liksom ska de träffa dem, ha kontakt med dem och så. Samtidigt som det är en icke-fråga emotionellt för dem.
Ja.
Liksom.
Ja,
så det, att det är mycket att ta in, att man från en dag till en annan har 14 syskon,
ja,
dyskon. Men att det inte påverkar hur de förhåller sig till att de är donatorsbarn. Liksom. De har inte med varandra att göra.
Exakt.
Tycker de, utan att veta om det själva, så är de så fina bevis på det.
Exakt.
Och också det här med att de från början var så säkra på att de inte ville veta något, och nu vet de, och hur det kom sig det. Alltså saker och ting ändras, det är inte konstant. Det finns inga rätt och fel, det är inga ja och nej liksom.
Precis.
Jag menar, det är klart att alla vi som har, nej, men det här blir ju vanligare och vanligare, det kommer ju dyka upp situationer med människor som stöter på varandra med samma donatorer och allt det där. Liksom att det hade vuxit upp två barn i olika familjer precis bredvid dem
i Göteborg.
Det är liksom, vad är oddsen?
Nej.
Men jag tycker det är bra att vi får upp det på kartan, att man har det medvetandet när man fattar de här besluten. Att det kanske inte är några dyskon långt bort i stan, utan de kanske visst växer upp nästgårds, och det måste man liksom veta om att den risken finns och hantera det.
Absolut.
Men att det inte, absolut inte behöver vara ett problem.
Nej. Men på något vis så stärker ändå tesen att det vi kan göra som föräldrar,
ja,
är ju att göra det bästa vi kan av den situationen och ge våra barn det bästa vi kan ge.
Ja, och vi kan bara ge dem förutsättningar, för vi kan inte förutse alla de här olika eventuella grejerna som det kan innebära.
Nej, exakt.
Men vad spännande ändå att vi ska få följa det här, tycker du inte?
Jo, jag vet.
Liksom, tänk när dina barn och Liv liksom sitter i sin egen podd och reflekterar kring hur det var att ha så knäppa föräldrar som de har.
Nu ska vi lyssna på ett litet inslag från början av 2000-talet.
Ja, vad knäppt alltså. Gud vad skönt. Ska vi ta en fråga till eller?
Ja, vi kör.
Jag tänkte vi skulle avsluta med en grej som jag brottas med hela tiden, om vi ska ta upp eller inte. Men jag får ibland lite olika mejl, och i det här fallet så var det då en fråga på Instagram om att vi alltid pratar om ofrivillig barnlöshet och barnlängtan som någon form av kris. Och att det är någonting jobbigt. Men vi har ju många lyssnare som är självstående i processen eller samkönade i processen. Alltså personer, det skulle också kunna vara ett medföräldraskap faktiskt. Alltså personer som inte har prövat att bli gravida genom att ligga hemma. Utan vars första steg är att vända sig till någon klinik.
Just det.
Och för dem är det ju såklart väldigt peppigt.
Ja.
Och inte någon form av kris.
Nej.
I ett inledningsskede. Och de här personerna blir ibland då upprörda över att vi pratar om att det är så krisigt allt med det här. Och så skickar de arga mejl.
Jaha.
Liksom, sluta och göra det här till något värre än vad det är.
Typ. Jaha.
Men då måste man ju...
Och du så är alarmist, liksom, Silla.
Ja, exakt.
Du är en alarmist.
Verkligen. Nej, men så jag tänkte att det kunde vara värt att lyfta faktiskt att det är ju olika faser av det här.
Ja.
Och en sån person ska ju såklart vara glad och peppig.
Ja.
Men jag tycker också att det finns någonting i vetskapen om att det kanske inte kommer gå på första försöket.
Mm.
Och att det kanske kommer bli en lång resa.
Mm.
Jag hade i alla fall önskat att jag hade vetat det jag vet nu när jag började min resa.
Just
att jag hade förstått att det inte tar en eller två inseminationer att bli gravid när man har fyllt 40.
Just det.
Liksom. Så att jag vill inte ta bort glädjen som man kan känna och peppen i inledningen av processen. Men jag skulle vilja hjälpa till att tvätta bort naiviteten.
Ja, det var bra förklarat tycker jag. Jag tycker det är intressant. Alltså på något vis sätter den där frågan fingret på det faktum att alla är så sjukt olika.
Ja.
Alltså de individuella differenserna i bland människor är ju enorma. Och lika lite som man kan ge liksom perfekta svar på generella frågor, lika lite kan du träffa alla helt rätt.
Mm.
Men jag får mig en tankeställare. Jag har inte ens tänkt på att den gruppen finns.
Nej.
Så det är jätteintressant. Men jag tänker som du att man får ju lyssna liksom selektivt på det vi pratar om.
Ja.
Och jag tror att det vi lägger mycket fokus på, det är att stötta och stödja de som har det svårt.
Ja.
Men faktum kvarstår ju att våra historier är ju inspirationshistorier. Mm. Och de är vi inte helt tysta med.
Verkligen inte. Kan du komma ihåg liksom hur länge det var peppigt för dig och Karo, om man ens kan ställa sig den frågan?
Ja, jag tror att...
Ni måste ju också ha känt den där barnsliga förtjusningen i början.
Ja, alltså. Gud ja, absolut. Och jag tror att vi på något vis försökte hålla liv i den där peppen.
Mm.
Men det som jag har sagt tidigare, att det är ju som en berg- och dalbana. Det är ju verkligen upp och ner hela tiden. Och på alla uppåtkurvor så tror jag nog att vi är ganska busiga av oss. Tycker om att klä ut oss på barnkalas och sånt. Bland annat. Nej, men som jag kommer ihåg till exempel att några gånger när vi körde de här sprutorna så gjorde vi det på, ja men Kristallen smög vi iväg på toaletten.
Och... För er som inte vet, Kristallen är alltså tv-prisgalan eller vad säger man?
Ja, just det. En sån här branschfest.
Just det.
Och sen så försökte vi liksom ändå liksom peppa varandra under tiden. Men jag tror att över tid så blev det ändå lite naggat i kanten. Den här peppdelen. Så ja, jag kommer säkert ihåg fel, men jag skulle säga att en pepp var nog liksom fram till första misslyckandet, tror jag.
Mm.
Sen insåg man...
Sen blev ni berövad på naiviteten.
Sen blev vi berövade på det. Mm. Precis.
Mm.
Men jag tror ändå att det var viktigt för oss att ändå få in någon slags... Humor låter ju liksom lite banalt.
Fast
men...
det är ju det. Det är ju så man överlever, tänker jag.
Ja, exakt.
Mm. Jag tycker för mig är det väldigt upp och ner. Att jag försökte alltid vara väldigt peppig när jag höll på med hormonbehandlingar. Eftersom de var ju jobbiga ändå.
Just det.
Eller de blev det med tiden i alla fall. Så att jag liksom verkligen var i pepp i behandling. Och sen kunde jag verkligen gå ner i ett misslyckande. När det misslyckades.
Mm.
Så att jag kan inte säga att det var så här, jag var peppig till försök 4 och sen var jag bara deppig.
Mm.
Utan jag var peppig och deppig. från typ första misslyckade försöket. Och sen liksom, jag var ju för sig väldigt peppig, men också väldigt naiv.
Ja.
Så här i efterhand undrar jag hur jag ens orkade faktiskt. Alltså hur jag liksom lyckades hitta den där peppen varje gång igen.
Ja.
Men för att liksom lyfta fram er då som än så länge bara känner att det är peppigt, det är ju toppen. Var kvar i det.
Ja.
Men ta bort naiviteten och inför realism.
Ja.
Vad är det som ligger framför oss? Om det inte går på första försöket, hur ska jag förhålla mig då?
Mm.
Så att man inte har felaktiga förväntningar.
Mm.
Utan realistiska förväntningar. Och sen shoutout till alla er som har skickat de här arga mejlen på mig. Vi ser och hör även er.
Ja.
Det är ju någonting med att ha en podd som gör att man måste acceptera att man inte kan göra alla nöjda.
Ja, men det är
som
härligt.
Jag tycker är svårt alltså.
Ja.
Det var så fin liksom, när vi startade podden Annika och jag, så fick ju vi bara vi fick ju bara positiva mejl.
Ja.
Jag ska säga att vi mer eller mindre fortfarande är det så.
Ja.
Jag kan ju räkna på mina fingrar de arga mejlen vi har fått.
Ja.
Men ändå är det de som sätter sig på något sätt. Liksom.
De som sätter sig kvar.
Men så alla ni som tycker att vi är lite tjatiga med krisandet, tänk då på alla de som faktiskt är i krisandet och behöver vårt stöd, och kom ihåg att vi ändå inte har glömt bort er som är peppiga.
Mm.
Ska det bli den sista frågan för idag?
Ja, jag tycker det sammanfattar ändå ganska bra.
Ja.
Ja. Vi hinner inte med nu.
Nej, det gör vi inte. Nej. Det är så underbart när du är här, Jonas. Och nästa gång du kommer tillbaks, då ska du läsa dagboken en gång till.
Yay!
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.